Du ligger i soffan, invirad i en filt. Sappar över till Aktuellt på tvn.
Ja, det är torsdag kväll och här är Aktuellt.
Du svettas och fryser om vartannat. Har svårt att hålla ögonen öppna. Det har varit så här i säkert en vecka nu. Du är precis på väg att stänga av när det är något som fångar din uppmärksamhet.
Södersjukhuset har gått upp i stabsläge idag efter att den senaste tiden har tagit emot flera patienter med en hittills okänd lungsjukdom. Region Stockholms chefläkare Johan Bratt säger att man ska vara extra uppmärksam och söka vård om man har följande symptom.
Andfåddhet.
Ihållande hosta.
Smärta i bröstkorgen.
Huvudvärk.
Nattsvettningar.
Feber.
Du kan checka av flera av symptomen. När du var på vårdcentralen igår så lyssnade en läkare på dina lungor. På ditt hjärta. Förkylning eller influensa, sa de. Vila och ta en Ipren. Men det blir ju inte bättre. Dagen efter tar du dig till akuten. I väntrummet är det mycket folk. Alla sitter med en bits avstånd och bläddrar i en tidning eller försöker distrahera tankarna med telefonen. Du blir uppropad. Infektionsläkaren som du träffar föreslår att ni gör en lungröntgen och att ni tar prover från svalget och näsan för att testa för de vanliga luftvägsinfektionerna. Influensa, covid-19, RS-virus. Eller kanske har du fått en lunginflammation från en bakterie. När läkaren tittar på röntgenbilderna senare kommer han att se att dina lungor är helt vita. Det kommer att se ut precis som en lunginflammation eller en aggressiv cancer. Men provsvaren kommer att komma tillbaks negativa, allihopa. Det är varken ett virus eller en bakterie du har fått in i kroppen. Och det är inte heller cancerceller som förökar sig där inne. I en petriskål på labbet har något börjat växa ur proverna från ditt svalg och din näsa. Något hårigt, trådigt och vitt.
Vi gör ett program om framtiden. Hoten från bakterier och virus har knappast undgått någon. Men det finns en kategori mikroorganismer som ofta glöms bort. Svampar. De senaste decennierna har allt fler svamparter börjat infektera och döda oss. Frågan är varför? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du sitter på en liten plaststol i duschen. Med en kraftansträngning försöker du få upp händerna över huvudet för att schamponera håret. Men det blir för tungt för armarna. De skakar och du blir tvungen att sänka dem igen. Hemtjänstpersonalen får göra det istället. När hon löddrar håret märker du att tussar av det lilla hår du har kvar fastnar i hennes händer. Och du ser hur det rinner med vattnet till golvbrunnen när hon sköljer av ditt huvud. Du känner att det är något som kittlar i lungorna, som kroppen vill få ut. Och huvudvärken är värre än vanligt nu. Du tänker tillbaka på hur din vardag var innan. När det största som du oroade dig för var hur du skulle hinna med allt på jobbet och om du skulle få semesterveckorna som du ville ha. Det har gått ett år nu. In och ut från sjukhuset. Olika mediciner. Hoppet varje gång ett nytt läkemedel verkar funka. Och ångesten varje gång det inte biter. Du har fått starkare och starkare mediciner. Mediciner som håller svampen i schack. Men som i gengäld bryter ner dina celler. Idag är det dags för det rutinmässiga läkarbesöket. Testerna tas. Du är van vid det här laget. Men idag ska de göra ytterligare en grej. De ska röntga din hjärna. Du ligger med sjukvårdens blåa skjorta på en brits. Du förs in i en stor cylinder. Foton tas av din skalle. Svampen har fortsatt växa. Dina lungor har långsamt fyllts med hårigt ludd som växt sig tätare och tätare. Samtidigt har svampceller transporterats därifrån till andra ställen i kroppen, via blodomloppet. Läkaren ber dig följa med in till ett rum längre ner i korridoren. Han placerar de nytagna bilderna på en rektangulär platta på väggen. Trycker på en knapp så plattan börjar lysa upp och släcker taklampan i rummet. Den svartvita bilden blir tydlig. Det här är din hjärna just nu, säger han. Det ser ut som att någon har ritat cirklar överallt med en tuschpenna. Säkert 20 stycken små, små hål. Prognosen ser tyvärr inte bra ut. Du tänker på en naturdokumentär som du såg för några år sedan. Där man snabbspolat fick se hur svampar äter upp organiskt material i skogen. Hur stora, bastanta trästockar efter bara någon minut bröts ner och blev ett med jorden. Du tänker att det är något sånt som händer inuti dig just nu.
Jag ska erkänna att jag aldrig trodde vi skulle göra ett avsnitt om svampar i Dystopia. Men här kommer det. Runt 50 minuter poddradio om den här fantastiska gruppen av organismer som är helt annorlunda än allting annat levande på jorden.
En organismgrupp som å ena sidan har möjliggjort våra liv på den här planeten. Men som å andra sidan också kan komma att bli ett allt större hot mot vår hälsa i framtiden.
För de senaste decennierna så har antalet svampinfektioner som drabbat människor och växter ökat. I början av det här året 2021 så varnade den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC för att svampinfektioner är ett växande globalt hälsohot. Och det var särskilt en svamp som man syftade på då.
What has happened in the last 10 years has been the appearance of Candida auris.
Det här är Arturo Casadevall, professor i molekylärbiologi och immunologi vid Johns Hopkins universitetet. Och svampen han pratar om heter alltså Candida auris.
His name auris because it was first recovered from the ear of an individual about 10 years ago.
En äldre japansk kvinna drabbades av en svampinfektion i örat 2009. Det var första gången man isolerade svampen. Innan dess kände ingen till den.
That fungus was not known to medicine.
Den japanska patienten klarade sig med bara några mildare symptom. Och upptäckten gjorde ingen större splash bland läkare och akademiker. Tills några år senare.
And what happened is that in three very different places, India...
The deadly fungus is now infecting patients in hospitals and nursing homes.
South Africa and Venezuela.
En nuestro país se han detectado 10 unidades de cuidado intensivo de Nuevo León contaminadas.
Patients began to get sick with Candida auris.
Och den här gången pratar vi inte öroninfektioner. Patienter inlagda på intensivvårdsavdelningar, alltså människor med redan nedsatt immunförsvar, fick allvarliga symptom som hög feber, frossa och andningssvårigheter. Och dödligheten låg på mellan 20-60%.
Och allt det här sker på flera olika håll runt om i världen samtidigt alltså.
Exakt. Och läkare och forskare på olika sjukhus hade till en början ingen aning om vad det var som egentligen hände.
So yes, it was towards the end of 2015, just before Christmas.
Det här är Johanna Rhodes, molekylär epidemiolog vid Imperial College och St. Mary's sjukhus i London. Precis innan julen 2015 tog en läkare som hon kände kontakt med henne.
And he said, "Oh, have you heard about this?" And I was like, "No, I'd never heard of Candida auris prior to this."
Johanna läser på lite om det som finns skrivet om Candida auris. Hon hittar några dokumenterade fall i Indien, men informationen är knapphändig. Och samtidigt har den här svampinfektionen tagit fart på en intensivvårdsavdelning i London.
And it just kind of exploded through this ICU ward in the hospital.
På sjukhuset i London fanns den överallt i rum med svampinfekterade patienter. Väggar, madrasser, telefoner, handfat, fönsterkarmar. Man blev tvungen att riva upp en del av både taket och golvet i ett rum för att lyckas bli av med svampen. Och ett stort problem med att ha Candida auris på just sjukhus är att vanliga desinfektionsmedel mot svamp inte verkade fungera.
Och konkret innebar det att vid en operation till exempel, när man desinfekterar huden där man ska göra ett snitt, där försvinner inte Candida auris utan följer istället med in i kroppen och ut i blodomloppet och orsakar i många fall blodförgiftning.
Candida auris seemed to be resistant to the disinfectants.
Och de läkemedel man normalt ger till patienter som drabbas av svampinfektioner biter inte.
So that's worrying. So then you're going, okay, so we need to use something else, a different type of drug. But we're also what we're seeing is in the patients we're also seeing multi-drug resistance.
En multiresistent svamp helt enkelt.
Precis.
Which was just, you know, completely novel.
Det är nu Johanna Rhodes inleder ett slags molekylärt detektivarbete.
And I was able to identify the drug resistance mutations that were causing drug resistance.
Och vad upptäckte hon då?
And so combining these data, I was able to figure out how it had come into the country, when it had come into the country and where from. And it seemed that it had come in, just there was just one single introduction, just a few months prior to the first case in December from India or Pakistan in that region of the world.
Exakt hur den tog sig till London från Sydasien är inte klarlagt. Men de senaste åren så har allt fler börjat forska på Candida auris. Och det man upptäckt är att den utvecklas snabbt.
New drug resistance mutations are becoming apparent all the time. So it's actually evolving as it's infecting, as it's traveling around the world. So it's evolving quicker than we can study it, which is just, it's really interesting but also really scary at the same time. Yeah.
Just den här Candida auris-mutationen som hittades i London hade alltså introducerats till sjukhuset från Sydasien. Men de andra utbrotten i till exempel Indien, Venezuela och Sydafrika som hände nära varandra i tid, de hade däremot ingen koppling mellan varandra.
They are phylogenetically distant. That means that they emerge independently. It's not like a patient traveled from India to South Africa and brought it with.
Dessutom så sprids inte Candida auris från människa till människa som influensa eller coronavirus.
And the question that I pose to everyone is, what's going on? Why should this organism emerge all of a sudden in three very different places, different populations, different countries, different climates? What could be the common denominator?
De här utbrotten jäckade forskarna. Så här dödliga svampinfektioner är ovanliga. Jämfört med bakterie- och virusinfektioner har vi människor historiskt varit relativt förskonade från svampinfektioner.
We have two very important defenses.
Det första är vårt avancerade immunförsvar. Det andra är vår kroppstemperatur.
And we are hot by temperature. And our temperature can keep out most fungal species. They cannot grow at 37 degrees.
Så å ena sidan har vårt immunförsvar varit bra på att hantera svampinfektioner. Och väldigt få farliga svampar överlever i vår kroppstemperatur på runt 36 grader. Men just nu finns det anledning att tro att båda de här försvaren håller på att försvagas. Och varför det är så ska vi komma tillbaka till strax.
För innan vi gör det så måste vi ta det här med svampar från början.
Svampar är varken växter eller djur. De är en helt egen kategori. Kategorin svampar. Det finns miljontals olika arter av svampar, antagligen. Vi har i forskningen bara lyckats identifiera strax över 100 000 olika arter. Och de är otroligt varierade och de är svåra att strukturera och ganska svåra att begripa sig på också.
Och de som kan skapa sjukdom hos oss genom att växa till sig i våra lungor om vi har otur, det är mikroskopiska svampar. Som gäst.
The what's used to brew beer. Actually, yeast infections are candida auris. You know, they can be quite serious.
Eller mögel.
Molds are those fuzzy little things that grow in your fruit, but they're the ones that are going to get into your lungs and get stuck in your airways and things like that.
Svampar kan alltså vara väldigt, väldigt små. men också väldigt, väldigt stora.
Till exempel så är världens största organism faktiskt en svamp. Det är en sorts honungsskivling som har spridits över ett område på nästan 1 000 hektar i Oregon i USA. Och som sammanlagt väger mer än 10 000 ton och är minst 2 000 år gammal. Kanske till och med 8 000 år gammal.
Men historien om svamparna börjar ju långt före det.
Grejen är att svampar är och har varit en central del av livet på jorden från allra första början.
Vår planet skulle inte finnas utan svamparna.
För att förstå varför Konstantin Urban, professor i immunologi på Umeå universitet, säger så här, måste vi gå ungefär 1 miljard år tillbaka i tiden.
Det hade just varit en lång istid och landskapet som blottades efter att glaciären hade dragit sig tillbaka var kargt och öde. Hade man stått där och kikat så hade man inte sett ett enda spår av liv. Stenigt, mörkt och inte en enda växt.
Under den här perioden var mikroorganismerna herrarna på täppan, som bakterier till exempel, men också svampar. Och de här första svamparna livnade sig på att käka till exempel sten.
Svamparna var de första som egentligen koloniserade landet, eller gjorde land koloniserbar i och med att de kunde tränga sina hufar genom sten och liksom bryta sten och ta ut mineralerna från sten.
Svamparna sprider sig som små sporer som släpper ut syra. En syra som i sin tur bryter upp ytan på stenen. Efteråt växer ut små trådar ur sporen, så kallade hyfer. Och de här mikroskopiska trådarna har ett så starkt tryck att de kan krossa stenen. På det här sättet så banade svamparna vägen för att jorden så småningom började leva upp. För den här nedbrutna stenen blev till mineralrik jord.
Och de mineralerna svamparna tog ut, det kunde liksom växter och andra djur kunde använda de mineralerna för att förväxa.
Utan svamparnas kemistegenskaper hade vi inte haft några landlevande växter.
So in earliest days of plant life on land, these algal ancestors of land plants, little puddles of photosynthetic tissue sort of washing up onto the soggy shores of lakes and rivers.
Det här är biologen Merlin Sheldrake intervjuad av journalisten Freddie Sayers på sajten Unheard från 2020.
And these algae were not very well adapted to life on land.
Landväxternas förfäder, algerna, sträckte ut en hand mot svamparna för hjälp när de flöt upp på land. Och svamparna svarade.
An alliance began between these algal ancestors of plants and these fungi.
De kunde erbjuda mineralrik jord, möjligheten för algerna att tillgodose sig näring och vatten, i utbyte mot att algerna gav socker till svamparna.
Och det här blev början på ett av de kanske viktigaste symbiotiska förhållandena i jordens historia. Som på ytterligare några miljoner år resulterade i att jorden faktiskt började grönska.
Och det här samarbetet kanske blir som mäktigast när jorden börjar täckas av skog. För det där som du kallar svampar, det du käkar i din risotto när du vill lyxa till det. Det är bara en pytteliten del av svampen. Individen finns egentligen under marken. Ett komplext nätverk som kallas mycel. Miljontals såna här hyftrådar. Och de kopplar ihop sig med trädens rötter.
And so today this still happens. And so 90% of plants depend on these root fungi to scavenge in the soil and to find mineral nutrients which they exchange with the plants for sugars that they produce in photosynthesis.
Hela skogarna är ihopkopplade av det här symbiotiska nätverket i någonting som forskarna kallar för the Wood Wide Web, skogens internet.
These shared overlapping networks of symbiotic fungi linked in trading relationships with plants.
Så svamparna ger alltså förutsättningar åt växtliv och i sin tur djurliv. De är liksom spindeln i nätet för hela ekosystemet. Dessutom rensar de upp i naturen när organismer dör. Och ur det döda så skapar de liv. För det blir inte bara käk för svamparna. Det blir sedan näringsämnen och träd och växter igen i ett kretslopp.
Vi skulle ju inte klara oss utan svampar för att det blir för mycket skräp. Alltså det blir för mycket döende planter, döende växter, döende djur utan svampar. De tar hand om allt möjligt som dör. och äta upp det. Och det är liksom våra återvinningscentraler är svamparna, så att säga.
Vi lever med svampar dygnet runt hela tiden. Alla ni som lyssnar nu har jättemycket av någon sorts svamp i er kropp.
Vi har inte bara bakterier i tarmen, vi har också svampar.
Svampar finns inte bara i vår kropp, de finns också utanpå kroppen. Runt 60 arter av svamp bor mellan våra tår, till exempel.
You might have it on your skin right now, I might have it on my skin right now.
De finns i naturen, i våra hem och i varje andetag vi tar så andas vi in flera hundratals svampsporer.
You know, you're breathing in fungi right now.
Och de här svamparna gör oftast ingen skada.
If you have a healthy immune system, your body will clear them in one way or another.
Det är få saker som vi människor har haft så mycket glädje av som svampar. Kanske viktigast av allt, svampar kan ha helande egenskaper. Väldigt många läkemedel som vi använder bygger på svampar. Och det viktigaste läkemedlet kanske någonsin, penicillin, bygger på mögelsvampen penicillium.
Even some of the most dangerous germs died near to the mold. Might it be that this mold produced a substance capable of destroying germs?
Men med allt det fantastiska som svampar gör så finns också den där baksidan när de vänder sig mot oss och gör oss sjuka. Och faktum är att de sjukdomsframkallande svamparna har blivit vanligare och vanligare de senaste decennierna.
The number of infections, not just in humans, but also in wildlife and also crops, caused by fungal infections, has rapidly increased over the last few decades.
Ett exempel var ju Candida auris som vi började programmet med. Men det finns fler fall av mystiska svampinfektioner de senaste åren.
Doctors at a Delhi hospital have diagnosed 13 cases of black fungus.
Continuing in Health Watch, a mysterious infection traveling around the world has been placed on the CDC's urgent threat list.
A toxic fungus that can make you sick just by breathing it in.
Så frågan är ju vad allt det här beror på.
Vi sa ju i början att vår kroppstemperatur är som en barriär mot de flesta svampinfektioner. Och faktum är att Arturo Casadevall tror att det är anledningen till att vi däggdjur dominerar jorden idag.
And the story goes like this.
Däggdjurens dominans börjar ju för 65 miljoner år sedan, efter det stora asteroidnedslaget som utrotade de stora landlevande dinosaurierna. Men Arturo har alltid tyckt att det varit något mysko med det här.
So what has always interested me is how come we didn't have a second reptilian age?
Varför fick inte reptilerna en till storhetstid? För precis som våra förfäder, några råttliknande djur som levde under marken, överlevde ju uppenbarligen också en del reptiler. Och de har en del biologiska fördelar.
After all, reptiles need a lot less energy than we do. They and they were very fit. That's why they were we had the age of the reptiles in the Cretaceous.
Reptiler behöver mindre mat än till exempel däggdjur för att överleva, och de är bättre på att föröka sig. Vi däggdjur behöver tvärtom mer mat, och det tar längre tid för oss att skaffa barn. Ändå blev det just vi däggdjur som vann racet om att ta över världen efter asteroiden. Och det är nu vi kommer tillbaka till svamparna.
After the calamity, when it's cold, dark, the vegetation would have rotted. And you would have had a major fungal bloom.
Efter asteroidnedslaget var ju jorden typ som ett utbränt källarförråd fyllt av döda organismer. Det var kallt, mörkt och ruttet. Perfekt för svampar. Men för reptiler är det här dåliga förutsättningar för att överleva och föröka sig. Reptiler är nämligen kallblodiga. De är beroende av solljus för att få viktig energi.
So the idea goes that something kept down the reptiles. And it would have been potentially fungal diseases.
Poängen Arturo gör är alltså att reptilernas utveckling efter asteroidnedslaget hämmades av svampinfektioner. Varmblodiga däggdjur däremot hade ett evolutionärt övertag gentemot de kallblodiga reptilerna. En kroppslig värmebarriär mot svampar.
Men det är inte alla forskare som köper Arturo Casadevalls teori. En invändning är att de reptiler som överlevde asteroidnedslaget trots allt har klarat sig ganska bra. Salamandrar, grodor och andra amfibier och reptiler är ju fortfarande kvar och har överlevt det naturliga urvalet i miljontals år. Men enligt Arturo Casadevall hade de här arterna klarat sig ännu bättre och kanske helt dominerat om det inte vore för att svampinfektioner höll nere tillväxten av populationerna.
Och det är här vi kommer tillbaka till nuet. För just nu händer något som gör att svamparter som Candida auris har börjat bli ett allt större problem. Global uppvärmning.
So as the world warms and some of those fungi need to adapt to warmer temperatures, the worry is that they could then rapidly become pathogenic for humans.
Och det här är verkligen en av de märkligaste konsekvenserna av klimatförändringar som vi har tagit upp, tycker jag.
Jag vet, för att om det här stämmer så kan vi ju just nu befinna oss i ett dramatiskt evolutionärt skeende. Ett skeende som innebär att det evolutionära övertag som vi däggdjur har haft i flera miljoner år håller på att glida oss ur händerna. Att vi blir mer sårbara för svampinfektioner.
En spontan invändning mot den här delen av teorin är ju att det inte har blivit så mycket varmare än.
Precis, men enligt Arturo så räcker det med att antalet väldigt varma dagar i genomsnitt ökar för att det här evolutionära trycket ska börja.
When you have one hot day, you put all the creatures in the environment through selection through that day. And if you begin to increase the number of very hot day, you increase the probability that some of them would adapt and be able to get to a higher temperature.
Den stora varningsklockan för många forskare var svampen Candida auris som vi började det här programmet med. En svamp som vi inte ens kände till fram till för bara några år sedan och som plötsligt uppenbarade sig på flera kontinenter samtidigt.
So this is a organism that adapted to climate change, to global warming, and this is the reason that it emerged simultaneously in three continents.
Men det finns en annan aspekt av klimatförändringarna kopplat till svampar. De svampar som trivs i varmare temperaturer och som kan skapa sjukdom hos oss börjar trivas på nya ställen, på nordligare breddgrader som blivit allt varmare och torrare. The BC Center for Disease Control is issuing a health warning.
Here are the symptoms to watch out for. They were doing a report on this cryptococcus disease on Channel 6 News out of Victoria.
Det här är kanadensaren Ken James, här från en dokumentär från Vetenskapens värld som heter Svamparnas planet. Ken satt och kollade på tv sitt hem på Vancouver Island i Kanada 2001 när nyheterna rapporterade om ett utbrott av en svamp.
Och när de räknade upp symptomen på nyheterna så insåg Ken att han kunde pricka av nästan alla. Han hade känt sig hängig ett tag.
They started going through the symptoms and I was like, yep, check, check, check. And basically I had pretty much all of the symptoms that it described.
Undiagnosed fever, night sweats, neck stiffness and
Dr. Gasquire got a sample, took it and cultured it and came back and said that I did in fact have cryptococcus.
Det visade sig att det rörde sig om gästsvampen Cryptococcus gatti. Tidigare hade den bara observerats i länder med tropiskt klimat som Australien, men plötsligt så började den trivas i Kanada.
Cryptococcus gattii has gained a foothold in the Pacific Northwest.
Och ett ytterligare lager av obehag var att den lyckades angripa tidigare friska personer med helt normala immunförsvar.
So it started in Vancouver and it's kind of just spread throughout the Pacific Northwest. And what we're seeing is this evolution of lineages of Cryptococcus gattii that are able to cause infection in people with no underlying health conditions.
Man vet inte varför utbrottet på Vancouver Island blev så farligt för tidigare friska personer. Men vad man däremot vet är att vissa svampar, däribland just Cryptococcus gatti, har en egenskap som gör att den kan överlista vårt immunförsvar. Det är nämligen så att vissa av våra vita blodkroppar är förvillande lika amöbor som finns ute i naturen. Organismer som den här svampen har övat i miljontals år på att komma undan.
Svamparna har tränat upp sig så att säga att komma undan amöberna som vill äta upp dem som mat. Och de kan använda samma mekanismer också att komma undan från fagocyterna och sen sprida sig i kroppen.
Den hade redan infekterat ett hundratal människor sedan åtminstone två år tidigare. och började först märkas när flera husdjur i området, hundar och katter, hade fått andningssvårigheter och utvecklat märkliga knölar. När människor började få liknande symptom så var de svåra att diagnostisera. Många läkare trodde att det var cancer när de såg det mjölkigt vita som täckte lungorna på röntgenbilderna. Ken James hörde av sig till sjukvården efter att han sett tv-inslaget. Och det var tur.
I was on the medication for a year. Had I not seen that TV show, I might not be here talking to you today, right? And I mean, people have died from it.
Ett flertal personer dog i det här utbrottet när svampinfektionen letade sig från lungorna upp till hjärnan.
It's able to cross the blood-brain barrier and get into the central nervous system in the brain.
Infektionsläkaren Wayne Gesquire berättar i Vetenskapens värld om hjärnavbildningarna han såg. Cryptococcus gatti hade käkat sig igenom vävnaden. Det såg ut som en schweizerost.
You got this fungal infection that would surround your brain, and then some people would actually invade the brain tissue. And so we could see small lesions that would look like holes, Swiss cheese in their brain.
Till slut lyckades man spåra utbrottet av Cryptococcus gatti på Vancouver Island till en skog. Där sporer fanns både i marken, på trädstammarna och som luftburna aerosoler. Det var troligen härifrån människor hade blivit smittade. Vi hör mikrobiologen Karen Bartlett i Vetenskapens värld.
The average mean temperature has gone up by a degree or two in this particular area. We have longer dry spells, and so as soon as you get that dust stirred up, the possibility of people inhaling the propagule goes up.
Utbrottet av Cryptococcus gatti på Vancouver Island är ett exempel på hur klimatförändringarna skulle kunna göra invasiva svampinfektioner vanligare.
So if it's happened once, it could happen again. Yes.
Vi har varit inne på att svampinfektioner är svåra att behandla. Och det har att göra med två saker egentligen. Det första är att svampar är väldigt lika mänskliga celler.
Så allt som är jättebra att avdöda en svampcell är potentiellt också bra att avdöda våra celler.
Det innebär att de flesta läkemedel som är väldigt effektiva mot svampar också kan ge allvarliga biverkningar, till exempel lever- och njurskador.
Lite grann som en cancerbehandling, då är det ofta också så. Man avdödar cancer men även friska celler så att säga.
Sen är det där problemet som också finns för alla andra läkemedel mot infektionssjukdomar.
And then when you get drug resistance thrown in, that bank of drugs gets smaller and smaller.
Resistens.
And the fact of the matter is they're evolving drug resistance faster than we can keep up.
Johanna Rhodes säger att det här är ett minst lika stort problem som antibiotikaresistens.
You know, we all know about the antibiotic resistance problem. Well, the antifungal resistance problem is just as bad, if not worse.
Ett svar på varför resistensen ökar hittar vi bland annat hos bananer.
Jag vet inte om allmänheten känner till, men de bananerna som vi äter är ju från en och samma klon.
Det här är Anna Berlin, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och expert på växtsjukdomar.
En sjukdom som globalt sett är väldigt allvarlig är den här Panama-sjukdomen på bananer.
Panama-sjukdomen har varit ett stort problem för den klon av bananer som de flesta av oss äter, så kallade Cavendish-bananer, i flera år. Panama-sjukan orsakas av en typ av så kallad fusariumsvamp.
Som då angriper den här klonen Cavendish. Men potentiellt kommer vi förlora möjligheten att producera just den här Cavendish-bananen. Det är ju en gröda där vi kanske kommer att ha problem i framtiden. Eller någonting som vi kanske inte kommer att se lika ofta eller som kommer att bli mycket dyrare än vad det är idag.
Och det är inte bara våra bananer som svampar håller på att förstöra på ett effektivt sätt världen över. I vissa regioner så är svampar ett ökande hot mot stora delar av matförsörjningen. Veteproduktionen i delar av Asien, till exempel i Bangladesh, har blivit angripna av svamp i tilltagande styrka sedan åtminstone 2016.
Det senaste var den här wheat blast i Bangladesh som slog ut stora delar av en viss regions veteproduktion. Och där blev det ju svält till följd av en växtsjukdom. Det är ju inte ovanligt med att växtsjukdomar orsakar stora problem för livsmedelsförsörjningen i vissa regioner.
För att komma till bukt med de här svampangreppen på mat så besprutas grödor med så kallade fungicider, alltså svampdödande bekämpningsmedel. Men vissa svampar överlever.
It's enough to sort of make it go, oh, that's interesting. You know, it becomes used to it, but not to the point where it kills them off.
Det här blir en perfekt grogrund för evolutionär selektion av multiresistenta svampstammar. Och de här svamparna i vetefälten eller på bananodlingarna som nu anpassat sig till fungicider börjar röra på sig.
The fields get plowed. And then the spores go up into the air.
Så sporerna från de här resistenta svamparna vispas upp i luften där vindar för dem över i princip hela världen.
Say starting off in Western Europe and the UK, they go across Europe to Asia. And then they kind of cross over the equator and they come into the southern hemisphere into Australia and they kind of loop back around again.
Så på det här sättet så sprids svampar som klarar sig mot fungicider runt jordklotet, vilket skapar enorma problem för jordbruket, men också för oss människor.
Och en anledning till det är att fungiciderna som vi använder för att bekämpa svampangrepp på grödor är mer eller mindre samma typ av ämnen som vi använder som läkemedel mot svampinfektioner.
So basically fungi are being exposed to the fungicides that we use to treat crops, and the fungicides, they are the same class of drugs that we use to treat patients with.
Och här kommer vi tillbaka till Candida auris. För grejen med Candida auris är att vi faktiskt fortfarande inte vet exakt varifrån den kommer.
Candida species, particularly Candida auris, we have no idea where it originates from.
Men Johanna och andra forskare tror att den kan komma från havet.
And we've hypothesized that it has a marine origin. And some of these fungicides will run off into water systems as well.
Nu är en teori att även svampar som bor i haven blir mer resistenta som en konsekvens av fungicider.
So basically what we think is happening is that even our land use and the way that we influence the way that we work the land can impact the seas, and these fungi can still be exposed to fungicides and develop drug resistance even if they live in coastal regions. And you know, obviously similar to sort of the air currents, there's tidal currents and it moves across the world.
Svampars resistens mot läkemedel ökar alltså när vi använder besprutningsmedel för att rädda våra grödor. Och här kunde man önska sig att problemen var över. Men tyvärr inte. För den ökade resistensen mot antisvampläkemedel riskerar också att påverka ännu fler patienter nu, i och med den pågående coronapandemin.
While the country is still grappling with the pandemic, Delhi finds itself amidst yet another health crisis.
Det här kommer från den indiska TV-kanalen Times Now.
It was first heard in Ahmedabad, where mucormycosis was found in a few patients who were recovering post-COVID, and now it's reached New Delhi as well.
I Indien har en viss typ av svampinfektion blivit ett allt större problem i spåren av covid-19. Patienter som fått sjukvård för corona och klarat sig har fått den här svampinfektionen efteråt. De som blir svårt sjuka i corona blir ofta attackerade av sitt eget immunförsvar som löper amok. Därför behandlas de med steroider, ett läkemedel som försvagar immunförsvaret. I det skedet passar den här svampen på, och symptomen kan vara rätt hemska. Det har kommit flera rapporter om att läkare varit tvungna att operera bort vissa patienters ögon för att rädda livet på dem. Svampen kan också växa till sig i näsan och kan i vissa fall gå upp i hjärnan. Sen kan käkbenet försvagas också.
Quite a few patients have come to me with symptom of loosening of teeth, the teeth falling off.
People who don't die of COVID but are sufficiently sick to need mechanical ventilation, so to be put on a ventilator, are more prone to fungal infections. So what we're seeing is essentially a new cohort of patients who technically aren't immunosuppressed or compromised. Their lung architecture has changed slightly because of COVID, but otherwise they might be healthy.
Johanna Rhodes ser framför sig ett värsta fallscenario där vi får en större och större grupp som är mottaglig för svampinfektioner och som dessutom blir mer svårbehandlade på grund av ökad resistens mot läkemedel.
So we're going to have this massive cohort of people post COVID who are prone to fungal infections and we'll have no way of treating them and they will live quite frankly miserable lives.
Och det här är inte första gången svampinfektioner förvärrat en pandemi.
The AIDS pandemic, similar sort of thing, provided a new cohort for people to be infected with fungi.
Faktum är att svampinfektioner är den vanligaste dödsorsaken hos AIDS-patienter i subsahariska Afrika. Och det tar inte slut här.
And then we're also seeing in recent years the influenza strains that have become about. There's something about the influenza strains that are circulating the past few years that have also created a cohort of people that are more likely to be infected by fungal infections after they've recovered from influenza.
Så om vi, som vissa hävdar, lever i pandemins århundrade, då kommer svampar som angriper oss när vårt immunförsvar är försvagat att bli ett mycket större problem framöver.
And that is just giving them an extra leg up, essentially. It's giving them an extra advantage.
Men vi människor är inte de enda som plågas av svampinfektioner.
Det finns djur som drabbas betydligt värre i dagsläget.
Ett riktigt obehagligt exempel som vissa kanske hört om, det är svampen Cordyceps som ibland brukar kallas för zombiesvampen i vardagligt tal och som drabbar insekter.
These bullet ants are showing some worrying symptoms.
Det här är från naturdokumentären Planet Earth med den legendariska naturfilmaren David Attenborough. En myra som fått i sig sporer av den här mardrömssvampen rör sig ryckigt, som om den kämpar mot en osynlig kraft. En kraftansträngning om vem som får makten att kontrollera dess rörelser, myran själv eller svampen som nyligen infekterat den. Till slut tar svampens kraft över och den överger sina arbetsuppgifter och börjar istället klättra upp i närmsta träd.
Its infected brain directs this ant upwards.
Nu är det tydligt att myran inte har någon kontroll över sitt beteende längre. Svampen har fyllt myrans hjärna med kemikalier. Den vill att myran klättrar upp till en plats som skulle vara ultimat för svampen att växa på. Lagom mycket solljus, lagom fuktigt och så högt upp så svampen sen kan sprida nya sporer så långt som möjligt.
När myran har nått en plats som motsvarar svampens önskningar så biter den sig fast med sina käkar. Och där sitter den sen och inväntar döden.
Myran täcks av ett hårigt ludd som växer ut från kroppen.
Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head.
Från myrans huvud så bryter svampen till sist ut. När den har vuxit klart så släpper den ut nya sporer som kan infektera nya insekter. Den kan utrota hela myrkolonier.
Det här kan kanske vara den mest obehagliga svampen som finns. Och man är ju väldigt glad att den inte kan attackera människor. Men om vår kroppstemperatur inte skulle skydda oss längre, skulle den kunna drabba oss också?
Idén om att svampar skulle kunna göra människor till zombies är inte ny inom science fiction i alla fall. Och det finns både böcker och spel som bygger på den idén. Faktum är att utvecklarna bakom zombiespelserien Last of Us inspirerades av just det här Planet Earth-klippet med myran.
Det måste ju vara ett parallell evolution som har gått miljontals år, eller hur? Att något sånt kan utveckla sig tillsammans. Att en svamp kan egentligen omprogrammera beteende av den organismen som den infekterar. Och vi människor finns inte så länge, så att en sån komplex samspel kan egentligen utvecklas. Så jag tror nog att vi är ganska långt ifrån en sån utveckling.
Konstantin Urban lyfter också att vi har en mycket mer komplicerad hjärna som skulle vara betydligt svårare att programmera om jämfört med en myra.
Så att svampar skulle kunna få oss att bli radiostyra zombies är helt enkelt inte särskilt troligt.
Nej, det är det inte.
Men det finns exempel som är, tycker jag, chockerande.
Det exempel som Konstantin Urban syftar på är när en svamp har lyckats utrota en hel art. Det finns faktiskt flera exempel på när svampar plötsligt har börjat angripa en specifik art eller grupp av djur. Bland amfibier så finns det flera arter som nu är utrotningshotade och i vissa fall helt utrotade på grund av en svamp som heter chytridomycosis och som nu sprider sig över hela jorden. Den har till exempel redan kommit till Sverige.
Many species have been destroyed by a single fungus, which is a chytrid, which is all over the world. So that gives you an example of the destructive capacity of the fungi. They kill every last member of the species. It's not like a virus that needs the animal to replicate. The fungi don't need the animals. They basically kill the animals and then they go back into the soil and the water.
Chytridomycosis lever egentligen i myrområden och sjöar där amfibierna finns. Men svampen är inte beroende av amfibierna för att överleva. Även om djuren försvinner så kan svampen finnas kvar i miljön. Enligt den senaste uppskattningen så kan den redan ha drivit fler än 90 arter av grodor till utrotning.
Ett exempel på en art som har blivit utrotad av den här svampen är Panamanian Golden Frog. Det är en liten gul groda med små svarta prickar på ryggen. Tidigare var det en ganska vanlig groda som levde i Panama. Men så började de infekteras av den här svampen och under ett par månader så dog hela populationer. Idag tros den vara helt utrotad i det vilda och finns bara kvar i fångenskap. Kanske kommer vi aldrig någonsin kunna höra den i naturen igen.
Och om en svamp skulle börja drabba människor på samma sätt så skulle det verkligen vara ett mardrömsscenario.
Det är ju något exempel. Vad händer om någon svampart blir en så fruktansvärd patogen för varmblodiga djur eller för oss människor? Och det finns ju inget som skulle tala för att man utesluter det överhuvudtaget.
Även fladdermöss verkar lida av samma problem.
So, American bats were very susceptible to a fungus that is found in Europe. The European bats are resistant to it, and somehow it got introduced into North America in 2006. Since then, it's killed 100 million bats, and it's mainly some bat populations to extinction.
Den här infektionen leder till att hela populationer av fladdermöss i Nordamerika dör. Fladdermöss är ju varmblodiga djur, precis som vi. Men på vintern, när de går ner i dvala, sjunker deras kroppstemperatur och helt plötsligt har de inte temperaturens skydd mot svampinfektioner längre.
So the bats are resistant to the fungus in the summer when their temperature is 37, just like you and I. But in the winter, their temperature drops to about 10 to 12 degrees Celsius because they hibernate. And when the temperature drops, they become susceptible to this fungus.
Och det som är så speciellt med just den här svampen är att den både verkar kunna skapa sjukdom genom att fladdermössen kommer i kontakt med svampen i naturen, men också genom att den kan smittas från fladdermus till fladdermus. Arturo ser det här som ett exempel på att en svampsjukdom också skulle kunna smittas från människa till människa. Men han har svårt att se att det skulle bli en pandemi som till exempel covid-19 eller andra virusepidemier.
They wouldn't be as, I think, as communicable as, for example, the agent of COVID-19. But they could have the capacity to spread. And I think that we need to take them very seriously.
Och om det är något alla vi har pratat med återkommer till är att vi inte ska underskatta hotet från svampinfektioner.
The amphibians survive all the great calamities that happen to the earth. And they are a remarkably successful group of organisms. And yet they are under tremendous threat from a single fungus. So I think that we need to look at the amphibians. We need to look at the salamanders in Europe. We need to look at the bats. And we need to say, if this could happen to them, maybe it could happen to us.
Och enligt Arturo är Candida auris-utbrotten ett omen om något mycket värre som kan komma i framtiden.
So to me, the worst case scenario will be a organism similar to Candida auris that would be resistant and that they would get into the human population and cause disease on the general population. It may not have to be an epidemic. It may just be that it may start slowly and begin to affect people.
Hittills har svamparna flugit under radarn medan vi har oroat oss för virus och bakterier. Men när fler människor får nedsatt immunförsvar på grund av nya pandemier, fler svampar blir resistenta mot fungicider och klimatförändringarna dessutom gör dem bättre på att klara sig i våra varma kroppar, då har vi skapat perfekta förutsättningar för svamparnas slingrande hyfer.
If we learn anything from COVID-19 is that we need to know more about what's out there that can be a threat. And that includes not only the viruses, not only the bacteria or the parasites, but we need to pay more attention to the fungal kingdom.
Du har lyssnat på Petri Dystopia som nu är slut för den här gången.
Amorina Alcell stod för idén till dagens avsnitt och hon var dessutom huvudproducent och medförfattare till manus.
Stort tack också till Anne Skog Obel för ljuddesign och specialskriven musik. Tekniker, det var Johan Hörnqvist.
Källförteckning till det här och alla våra andra avsnitt hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vill du diskutera det här eller andra avsnitt som vi har gjort så kan du gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack.
Vi som har hört och varit med och skrivit det här avsnittet heter Toril Kornfeldt,
Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Vi hörs!
Jag gillar inte höghus, sten och lätt betong. Jag trivs inte i stan, för den är grå och trång. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramsvamp. Det finns hopp för din kropp i en mullig soppsvamp. Kom dit själv och var snäll till min kantarellsvamp. Titta in och ta ton i min champignonsvamp.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.